Hej allihopa och välkommen till Peeing Forever. Det här är Fanny.
Det här är Jenny.
Det här är Chao.
Nu kör vi!
Gud, ska man verkligen säga nu kör vi när vi pratar om så här deppiga saker? Nej. Eller mer typ så här, är ni redo?
Jag tänkte nu säga, nu kör vi de här tre små trauman och nu är vi på en av våra sista, vilket är mitt trauma. Så att nu har vi ju betat av lite av era trauman.
Kan inte hålla oss på skratt.
Förlåt. Det är också ett tecken på att vi ändå har överlevt vår trauman ganska bra. Att vi kan skratta åt dem.
Ja, det är antingen skratt eller så är det gråt. And I choose skratt.
Ja, det är ett bra val.
Ja, men nu känns det som att jag har bollen här. Och det är lite annorlunda från er för att det är mycket mer färskt hos mig. Så förra året så har jag genomgått några stora kriser i livet. Kommer inte gå in på detalj då jag nog inte är redo för det än. Men det fick mig också att uppsöka psykolog. Så att jag är ju faktiskt mitt inne i min psykologresa. Så att det är väl ett annat perspektiv på det. Så att jag började gå hos henne för kanske en och en halv månad sedan. Då jag insåg att det var lite för mycket för mig att bära själv. Och så som allt annat jag gör så har jag hoppat in i det head first väldigt intensivt. Så jag träffar ju henne 2 gånger per vecka. Och det har varit... helt fantastiskt. Dränerande, men fantastiskt. Mitt inofficiella tips till alla är att gå och prata med psykolog. Det är så bra för allt.
Alla våra trauman föranleddes ju lite av en kanske händelse som var lite utanför vår kontroll. Alltså det hände någonting, alltså det hände oss någonting. Och sen så går man kanske i terapi för just den händelsen. Men sen när man börjar gräva så ser man ju lite. Det känns som att alla vi gick dit med liksom en problematik och sen så när man gräver i det så förstår man att sättet man reagerar eller hanterar den problematiken är liksom en rest från kanske tidigare uppfostran. Eller...
Jag skulle nog inte kunna säga det bättre för att det som du beskriver, det var någonting externt som hände då mig under årets gång eller kanske var några styckna events som skedde som var helt utanför min kontroll. Det var främst av den anledningen som jag sökte hjälp under samtalens gång har det faktiskt fokuserat mycket, mycket mer på hur jag hanterar problem i livet. En väldigt, väldigt stor samtalsämne är hur jag löser problem. Under vårt första samtal så sa min psykolog till mig att jag var väldigt intellektuellt begåvad.
Du bara, Fanny direkt bara, I like you.
Exakt. Min terapeut sa det. Exakt. Och det känns som att om en terapeut säger det så är det ändå det som du vet. Det finns ändå pondus i det.
Det är inte någonting som jag tycker själv alltså, med min terapeut har sagt.
Terapeut säger det. Men i alla fall. Och att jag var väldigt pragmatisk, praktisk, logisk och analyserande. Hon sa att jag kunde se händelser från olika perspektiv. Och ha ett väldigt nyanserat sätt att se på saker och ting. Och att hon skulle göra mig en björntjänst om hon hjälpte mig att liksom köra ett djupt dyk till att analysera situationen mer. Utan det som hon såg att hon kunde hjälpa mig med var att komma i kontakt med mina känslor. Och det kommer ändå som en liten chock. Jag har ju alltid haft en självbild och jag är ganska så här känslig och känslomässigt connectad och har liksom lätt för det. Men så som hon beskrev det var att jag har kunnat beskriva situationen på ett väldigt klart sätt. Men att hon kände inga känslor i rummet.
Är det inte också att vi har en uppfattning om vad som är känslor? Alltså det som jag håller med om att du är väldigt tydlig i dina känslor. För de tydliga känslorna. Alltså du kan ju vara bestämd, arg, glad, exalterad. Men just det här med att tänka på att det som hon föreställer sig är liksom. Är du besviken? Är du ledsen? Hade du förväntat dig mer? Alltså lite så här, jag vet inte. Annan kategorier, det som kanske inte syns på utsidan eller som man visar i ett vanligt samtal.
Du är otroligt kommunikativ och kanske att du är kommunikativ som ett sätt att liksom lösa problem med känslorna bakom det du kommunicerar. Att om det är det som hon menar att du måste utforska mer liksom.
Det känns ju som att i vår uppväxt så har det inte funnits så mycket plats för liksom den typen av känslor som kanske har med skuld, skam, ångest, sorg. Och alltså det finns ett kartotek av känslor som inte har fått komma fram.
Det är liksom ett stort ämne som vi hela tiden återkommer till under våra samtal då. För att så som hon säger är att jag är oerhört lösningsorienterad. Så fort det händer någonting, då är liksom min första reaktion: hur ska jag lösa det? Så verkligen dyker in i problem solving mode. Det är lite hur jag är som människa. För jag reflekterade på det när vi pratade på ditt samtal då, Xiao. Där om någonting händer några av våra vänner, då är liksom första initiala reaktionen inte: oj, hur mår du? Det är: oj, hur ska vi lösa det här?
Ja, hur ska du komma vidare från det här?
Exakt.
Men det är inte, är det verkligen så som du är som människa? Är det inte så vi har fostrats? Var det inte det vi kom fram till? För jag har ju också fått lära mig.
Jag
att
också.
Om någon kommer med ett problem så ska man säga: gud vad jobbigt, och inte komma med förslag på hur man ska lösa det direkt.
Ja, just det, du har ju kommit längst i det, Xiao.
Ja, men det är verkligen så att jag har fått lära mig det. Det är inte så något som jag har kommit på själv liksom.
Under vår uppfostran så har det ju alltid det som har varit kanske reaktionen när vi var barn från våra föräldrar, att man hela tiden försöker hitta lösningssätt istället för att sätta sig ner med oss och fråga: men gud, hur mår du? Hur känner du dig? Hur påverkar det här dig känslomässigt? Det är ju väldigt, det har vi ju inte riktigt fått från vår omgivning under vår uppväxt. Och det är något som jag har reflekterat väldigt mycket på. Min psykolog då anser också att jag kanske har vuxit upp för snabbt. Och att jag har blivit vuxen för snabbt. För att som ni vet om, så åkte mina föräldrar först till Sverige när jag var spädbarn. Eller runt ett år. Och jag kom några månader senare. Och sen när jag var 7 år gammal så flyttade jag tillbaka till Kina. För att pappa fick ett jobb i Japan. Och då satte mina föräldrar mig ner och frågade: men vill du flytta med oss till Japan och gå in i en ny skola och lära dig ett nytt språk? Eller vill du åka tillbaka till Kina och bo med dina morföräldrar när du redan kan språket? Och enligt min psykolog så var det ett väldigt, väldigt vuxet sätt att hantera det på. Och de kanske förväntade för mycket av mig som vuxen. Utan de gav mig liksom inte riktigt utlopp för det här med barnet som skriker och säger: nej, jag vill inte, det här går inte. Och att jag från en väldigt ung ålder fick lära mig att hantera saker logiskt och praktiskt. Och kanske inte riktigt falla tillbaka på den här lilla flickan i mig som är den känslofyllda lilla barnet.
Nej, och det är ju ett enormt beslut att fråga en 7-åring om. Jag som ändå känner en del 7-åringar idag. Också så här, även vuxna människor tänker ganska kortsiktigt, men barn tänker ju verkligen väldigt kortsiktigt. Alltså att man fattar ett beslut A, så tar det ju liksom ett par år även i vuxen ålder att förstå: vad innebär det här för mig i B, C, D, E, F? Liksom, vad innebär det här beslutet för mitt liv i förlängningen? Liksom?
Men har man ens utvecklat ett konsekvenstänkande, tänker jag?
Nej, men knappt ens nu kan man ju ibland fatta ett beslut och bara okej, det här var ju inte så bra att det blev.
Och det är ändå ett återkommande tema, för när jag var 16 då fick pappa ett väldigt bra expatkontrakt i Shanghai. Och ännu en gång så fick jag då välja om jag ville flytta med dem till Shanghai ett år och plugga där på internationell skola. Eller om jag ville att mina morföräldrar skulle komma då till Sverige och bo med mig ett år. Det är också ett återkommande tema med att jag har ändå spenderat en väldigt stor del av min uppväxt med mina morföräldrar.
Mm.
Och det var någonting som min psykolog reagerade väldigt mycket på. Som att: oj, så du, liksom, du har blivit uppfostrad av dina morföräldrar från time to time. Och det är ju någonting som är väldigt normalt i Kina. Det är ju väldigt stor kulturskillnad där. För att när jag tänkte efter, skulle jag som förälder gjort de valen? Nej. Men mina föräldrar har ju haft en helt annorlunda referens. För att de är ju uppvuxna med sina mor- och farföräldrar. Och det är ju hur normalt som helst. Så att man kommer ju från helt olika referensramar.
Jag bodde ju också hos mor- och farföräldrar mitt första år. Mycket. Och jag tror verkligen att det är standard i Kina.
Jag har inte gjort det. Men jag vet att det är så i Kina mycket. Att mor- och farföräldrar tar mycket större ansvar så för barnbarn. Men kan ni tänka, alltså, vilken sjuk tanke du skulle lämna bort allvar liksom, till din pappa här nu i ett år?
Ja, alltså verkligen. Att bo hemma hos honom. Det känns märkligt.
Fanny, kan du minnas, alltså när du var 7, det var ju så länge sedan, men har du minnen kring hur du som 7-åring resonerade då? Alltså 16 kan jag förstå att du, det minns du väl ganska väl, för det minns ju till och med jag när det hände. Men minns du hur du resonerade då i de här, alltså det här stora valet du skulle göra? Och om du minns, alltså om du kände liksom också att det var då, om du var missnöjd med det valet, att du också kände att ja, men då får jag stå mitt kast eftersom det är jag som har valt det.
Mm, väldigt bra fråga. Jag spenderade ju några månader i Tokyo med pappa och mamma och kom ihåg att jag inte gillade det jättemycket. För att som barn så kommer du ju helt, du är helt utanför din kontext. Jag förstår inte språket, jag förstår inte normerna, jag förstår inte själva miljön. Allting var väldigt främmande. Medan hos min mor och morfar så har jag spenderat ungefär varje sommar. Mm. Så där var jag ju mycket mer bekant och jag kunde prata språket. Så att jag kände väl att jag var mer bekväm i Kina än Japan. För jag ville inte heller lära mig ett helt nytt språk. Och sen så potentiellt när jag lärde mig det så skulle vi flytta ifrån.
Men ni visste att det var ett år. Det var liksom förbestämt.
Exakt, exakt. Och under det här året så kom ju mina föräldrar och besökte mig väldigt ofta. Så att det kändes ändå liksom okej. Men det var ju ett stort beslut. Samtidigt, om jag skulle ångrat mig så tror jag definitivt att mina föräldrar skulle liksom vara öppna att ändra på.
Ta med dig till Japan.
Exakt, ja. Exakt. Så det är ju inte liksom ett jättehårt beslut. Men det är ändå ett ganska stort beslut att lägga på ett barn. Och jag tror att det kanske har format mig mer än vad jag har varit medveten om. För att så fort det kommer stora livsbeslut, då faller jag ju tillbaka väldigt mycket på logisk practicality. Mm. Och kanske inte tänker, oj, hur känner jag mig? Liksom, hur känns det? Hur påverkar det här mig? Hur tänker jag kring liksom, om jag blir besviken eller ledsen eller whatever? Utan det är mest det praktiska som fokuset ligger på.
Mm.
Det här året har ju egentligen varit väldigt, väldigt känslomässigt laddat. Men mitt fokus har ju liksom varit att hantera det som ett projekt. Okej, det här har hänt. Vad är det vi vill göra? Vad är målet? Hur breakar jag det här i milestones? Och sen så har det bara varit att liksom checka av. För det är det som är min survival mode.
Intressant när du säger det så. För jag tycker alltid att när man tittar liksom på en kompis eller liksom en nära vän utifrån så kan man vara så här, jag fattar verkligen. Alltså jag ser verkligen dig som person. Och när du beskriver liksom hur du löser problem och hur du gör. Men sen så när du sa nu så här, då fokuserar jag inte på hur jag känner. Då kom jag på mig själv att tänka att jag har också jättesvårt att känna vad, alltså om det är något beslut som har väldigt mycket fördelaktiga argument för sig. Jag har väldigt svårt att skilja på känslan för om jag skulle känna för det andra. Jag har svårt att föreställa mig att jag skulle känna för det andra beslutet då.
Att du separerar känslor från logiken.
Ja, precis. För att
det är som att,
men förstår ni vad jag menar? Jag är jättesvårt att vara så här, ja men initiellt kanske jag känner en grej. Men sen tar man ju reda på fakta och då kanske man känner något annat. Men för mig är det är ju min känslobana. Det känns inte som att jag känner någonting. Och sen som de logiska argumenten faller väldigt långt bort från det. Att jag ändå skulle välja det för att jag först kände det. Alltså förstår ni? Jag vet inte hur jag ska förklara riktigt. Jag har bara svårt att skilja på.
Nej, men att du hela tiden faller på logiken.
Ja, men lite så tror jag.
Det är ganska vanligt för oss. För att någonting som hon då reagerade på var att jag har ju väldigt svårt att också vara ledsen och sårbar. För att olika människor reagerar väldigt olika när saker och ting händer. Vissa kanske bara gråter och kan liksom inte göra någonting. Och andra blir väldigt, väldigt arga. Jag är ju alltså mycket på argkänslan. Att jag bara exploderar, det är mycket ilska, mycket frustration. Och jag har väldigt svårt att ta mig till liksom, att känna mig ledsen och sårbar. Speciellt sårbarheten kommer väldigt svårt för mig. Och det är ju självklart personlighetsmässigt också. Men sen så har hon också att det kan ju vara så att men olika anknytningsmetoder när du har varit yngre och det här sättet att kanske bli arg kanske har funkat bättre än att gråta. Och då har jag liksom tänkt tillbaka på att men gud, jag vet inte med er uppväxt, men med min uppväxt så var det väldigt, väldigt tydligt att barn som gråter liksom var inte duktiga barn.
Nej, det sitter väldigt mycket i ryggmärgen att det är ett weak child typ.
Jag diskuterade det här med mamma. Ja, har ni hört den här barnvisan? Jag kommer ta det på kinesiska, vi kan ju translate den sen. Men xiao pao xiao tiao xiao shuai jiao zi pa qi lai bu kui bu nao. Och det handlar om en liten apa som ramlar och när den ramlar så gråter den inte utan den kryper själv och är helt okej.
Okay. Den gråter och gnäller inte, säger man. Eller den gråter liksom och klagar inte. Mm.
Alltså om det är en barnvisa i den kinesiska kulturen, då är det ju ganska, alltså hur mycket fokuserar man då inte på att barn ska inte gråta, utan de ska vara duktiga och sköta sig själva, och att man ser den alltså som svagt när någon gråter.
Ja, inte nästan, man ser det väl som svagt, punkt.
På Alvars 100-dagars fest fick han ju beröm för att han inte grät. Så på kinesiska då, zhengguai, typ såhär, bolensheng e buku. Så det är verkligen att liksom att han inte grät även om han var hos främlingar. Att det blir liksom, duktigheten ligger där.
Ja, fast för barn kan jag ändå tycka att det finns lite så i svensk kultur också. Gud vad lugn, alltså man kan ju ändå säga så här: gud vilken lugn bebis, så enkel. Alltså det finns ändå fördelar i att det är en bebis som är väldigt enkel att hantera.
För det finns inga barnvisor som beskriver att man ska gråta och att det är bra.
Men jag behöver nästan ett, alltså nu med risk för att låta helt dum i huvudet, men jag måste nästan ha ett konkret exempel. Har du något konkret exempel som du skulle kunna dela där din terapeut kan säga så här, ja men här löste du det med logik, men din känsla var egentligen så här.
Det som har hänt under förra årets gång, att jag kanske inte riktigt gick in på känslorna av liksom sorg och ledsamhet direkt, utan det var direkt problem solving mode och höll tillbaka mycket av känslorna tills det liksom exploderade. För att jag tror att det som händer är att för att jag inte riktigt är i kontakt med mina känslor så mycket, så blir det att det byggs upp, och till slut när jag inte kan containa det, då exploderas det och det blir väldigt muddy. Så jag vet liksom inte riktigt, men varför känner jag mig så arg eller ilsken eller ledsen eller liksom okay, whatever. Utan det hon försöker göra, det är att jag ska kunna navigera och identifiera känslorna när de kommer och kunna hantera det vid liksom en nivå 1 istället för nivå 10.
Då ansåg din terapeut alltså att det här uppdämta ilskan som kommer ut i ett sort sjok, den är sämre än att hantera känslorna när de kommer pö om pö.
Det exempel hon gav mig, det var, ponera då om någons liksom katt dör. Den här personen kanske alltså blir utbränd och är helt unresponsive i månader. Och det är inte på grund av husdjuret, utan det är på grund av alla känslor som sitter i det här och vad det representerar. För att man inte har kunnat processa det när det har kommit. Så det hon försöker göra, det är att ge mig redskap till att identifiera känslorna när de kommer, så att det inte behöver bli ett stort liksom hav och explosion, så pass stort att jag inte kan hantera det.
Har ju fler som behöver gå mer timmar i terapi i den här gruppen. Jag bara, aha, okej. Okay.
Jag förstår, men kan inte ta till mig.
Ja, men precis. Ja, men det tydligaste exempel som jag har på när det här placeras, men det är så här ett jättetydligt exempel som jag tycker är då en fördel att jag inte är så, går in i mina känslor så mycket. Det är ju, dels så har jag blivit väldigt flygrädd de senaste åren. Och det är ju en känsla som jag tror det hänger ihop dels med att jag inte flyger så ofta. Och sen så att jag har någon känsla av att jag väldigt mycket förlorar. Framförallt när jag flyger själv då, utan barn eller utan partner. Och då applicerar jag ju mitt kinesiska logik. Alltså för att flygrädsla, det är till viss en rimlig rädsla, men den är ganska ologisk. Jag sätter mig i bilen liksom varje dag. Men då brukar jag tänka så här, statistik, det hjälper. Då är jag bara, så här många flyg går det varje dag. Så här många. Då applicerar jag statistik för att bli av med den här känslan som jag. Men det kanske är en liknande så här grej, att vi gör det även med alla andra grejer i livet.
Ja, men jag tror med liksom sorg kanske att det är väldigt annorlunda. Vad som händer, istället för att sörja någonting och känna mig ledsen och nere, så försöker jag bara tänka på hur kan jag lösa det. Och anledningen till att jag har varit så himla arg har ju varit för att för första gången kanske så har jag inte kunnat lösa någonting med min driftighet och mitt disciplin, utan det har varit utanför min kontroll. Och då blir jag väldigt, väldigt frustrerad och arg istället. För att faktiskt kanske landa i att oj, det här hände mig. Det här var jättehemskt och jag är väldigt ledsen. Så att hitta den här sårbarheten och ledsamheten är svår. För att det är något som kanske har blivit borttränad som barn.
Jag förstår dig exakt, Fanny. Det är så roligt. Det är jätte... Tack för att du går i terapi på våra vägnar.
For all of us.
It's such a good deal.
Kan du beskriva en känsla? Vad är det för något?
För att jag har ju också pratat väldigt mycket med min mamma efter mina sessioner, vilket har varit jättebra.
Starkt ändå, för det faller sig inte jätte... Ja, men det är inte jättenaturligt att sätta sig och...
Nej.
Känner direkt också att jag har fått en lite puls av bara den scenen.
Men hon har varit väldigt stöttande för mig. Där från början tror jag att det var lite svårt. För hon kände kanske att jag typ klagade på uppväxten.
Nej, men att det blir ju som att man försöker hitta problem inom situationen.
Skuldbelägga henne mycket också, eller hon?
Exakt, ja. Exakt. Men sen så hade vi några samtal och det kändes som att vi kunde mötas liksom på en gemensam punkt. Och att hon kunde förstå var jag kom ifrån. För det var ett väldigt intressant samtal där jag bara, men alltså under hela min uppväxt. Vi har typ haft familjemöten väldigt mycket. Om typ, för vi är tre personer, då är jag ensam barn. Och om två av oss bråkar, då sätter sig alltid en tredje och medlar. Och liksom pratar, men här gjorde du fel, det här gjorde du liksom, och nu får du be om ursäkt och allt det här. Och det har vi ju liksom haft i alla dessa år. Men det vi har fokuserat på under alla de här samtalen har ju liksom varit med vad har hänt och hur ska vi lösa det. Ingenting om hur fick det att känna. Så jag sa till henne att det här pratet och utrymmet för känslorna, det har nog varit för lite under liksom alla våras liv. Inte bara under mitt liv, men kanske ert också.
Ja, gud. Hela kulturen. 1,4 miljarder kineser.
Ja, precis. Det får man ju ändå säga att man kan inte belasta dem för liksom hela kinesiska kulturen heller.
Absolut inte. Men det som var så intressant, mamma frågade. Men vad innebär det att vara känslomässig? Att man gråter? Mm. Eller liksom, vad innebär det? Och jag bara, alltså vi satt verkligen och diskuterade. Vad innebär det att man är känslomässig?
Samma sak som jag frågar nu, bara, vad är en vad betyder det?
Jag tror det är det jag försöker komma åt. Vad betyder det liksom?
Ja.
Tre stycken känslomässigt handikappade.
Men det är det som är så himla sjukt. Att varken jag eller mamma hade vokabuläret. Och till slut, det vi kom fram till, det är när en person gråter. Det är det inte riktigt.
Nej, men nej, det är det verkligen.
Nej, man kan ju gråta av massa olika anledningar också.
Det var väldigt svårt för oss att förstå, men vad är när man har connectat till känslorna? Vad är det när man pratar öppet om känslor? Och liksom, och jag bara, men typ när jag har problem, mamma, då kanske det är bra att fråga, men hur mår jag? Hur har det påverkat mig? Hon bara, men vad hjälper det? Vad hjälper det att älta hur du mår? Det är bättre att du löser det. Och jag bara, this is. Mm.
Jag kan ju gå igång på hennes tankebana. Det är liksom också min go-to.
Ja.
Men då efter att jag har lärt mig vad som kan ske med hjälpsamt beteende så agerar jag ibland annorlunda. Men jag måste också säga att ett ytterligare argument för varför, eller för att vi kanske har blivit behandlad som en vuxen väldigt länge, det är ju att ni har familjemöten och där ni diskuterar, eftersom ni är tre och någon bråkar med någon annan och att den tredje med. Jag bara så här, tänker, jag är också ensambarn, men jag har nog aldrig varit så pass vuxen så att jag skulle ha ett eget bråk med mamma eller pappa.
Va? Själv.
Nej, på det sättet. Utan de har alltid varit föräldrar och jag har varit barn. Så att bråkar jag så bråkar jag alltid med båda om någonting.
Det är du mot dem. Det är
intressant.
Det hade aldrig varit så att mina problem skulle vara på samma nivå som deras åsikt. Och att en tredje kan då sitta och medla oss emellan. Utan det har alltid varit så att de tycker någonting och jag tycker något. Och sen så får vi försöka medla. Alltså att mamma och pappa kan ju bråka, då kan jag medla. Det är ju väldigt vanligt. Men liksom aldrig så att jag skulle vara på samma nivå.
Vänta. Jag måste stoppa dig lite där. Så. Jag tror inte det är jättevanligt att ett barn medlar med föräldrar. Jag skulle påpeka det Fanny sa och så kommer du och säger, ja, det gör ju jag också, det är ju jättevanligt. Jag bara, nej, jag tror inte att det är jättevanligt.
Det var det mitt terapeut sa till mig också.
Jag måste sen inte checka, det är inte vanligt att ett barn medlar mellan sina föräldrar.
Är det inte vanligt?
Nej, det är absolut inte vanligt.
Ja, nej.
Men alltså, jag är 100% på din sida, för jag bara, va?
Vänta, det måste ju vara, eller vadå? Alltså, när föräldrar, nej.
Nej.
Det är inte vanligt. Jag tror inte att det är vanligt att föräldrar sätter sitt barn i den situationen.
Benna har aldrig någonsin medlat. Och jag bara, what? Men vad gör ni när föräldrarna bråkar? Han bara, jag är inte medveten om det.
Nej, de får sköta
det. Okej, ja, men det här kan ju också vara en ensambarnsgrej. För att det blir kanske svårare att hålla undan. Nej. Eller? Nej.
Jag tror det är en boundary-grej.
Ja.
Okay.
Att det inte finns några boundaries med kinesiska föräldrar.
Kul att mitt argument var så här och visa att ja, men mina föräldrar har i alla fall boundary att jag skulle aldrig kunna bråka med dem på samma nivå. Alltså de skulle aldrig anse mig som samma nivå som dem, för de är alltid föräldrar och jag är barn. Och sen bara avslöja något annat som gör att de är lika gränslösa.
Jag har inte varit i den sitt så mycket, men jag tror absolut inte att jag är ensam om att inte ha medlat.
Men har du någonsin bråkat med en av dina föräldrar och den andra ska medla?
Nej, heller. Det har jag
nej.
Inte.
Nej, det skulle jag säga är ännu mer ovanligt då.
Okej, nej, jag har bråkat med båda mina föräldrar individuellt.
Det har jag också, men det skulle aldrig vara, det blir alltid ändå så här att det är de, alltså de är ändå föräldrar. Det skulle aldrig vara så att vi sitter tre personer och är likvärdiga parter, liksom.
Mm. Mm.
Och den tredje då, om inte det är jag, sitter och medlar. För att det liksom blir ju, det är alltid så att de ändå är ett team i föräldraskapet och jag är den som behöver föra min talan.
Mm. Men alltså, jag tror att mina föräldrar har ju varit mycket team också. Men två av tre som bråkar, då sitter ju den tredje och försöker medla båda rösterna. Så att jag tror, jag vet inte, det kanske är för att de har behandlat mig som en vuxen från väldigt ung ålder.
Ja, men jag tänker att det är det.
Det låter ju verkligen som att du har varit en jämlik individ sedan du var barnsben i er trio.
Ja.
Du har blivit behandlad så och du har liksom axlat den rollen på det sättet.
Ja,
och det är väl det som din terapeut försöker få dig att inse. Det är inte jättevanligt och det kommer med sina fördelar, men det har också fått sina konsekvenser. Men jag måste också bara circle back till det här med att ingen av oss tre förstår vad det innebär att vara känslomässig. Och alltså, vi måste nog bara, det slår mig nu, vi måste nog bara acceptera att vi kanske inte har ett lika brett känsloregister som en gemene man. För att nu när du säger det, Fanny, och när du också betonar det, ja, att du inte heller förstår, så kommer jag på ganska många situationer där man är i en grupp, ett socialt sammanhang, där någon berättar något eller avslöjar något eller liksom återberättar någonting. Och folk runt omkring mig reagerar jättestarkt, antingen positivt eller negativt. Och jag snarare reagerar lite så här i efterhand på känslan att bara, jaha, okej, är det så ni känner? Åh, gud vad sjukt, jag känner detsamma. Att jag måste förlita mig på liksom andras känslor.
Reaktioner.
Exakt.
Ja, ja.
Så Jenny har liksom under hela sitt liv låtsas vara lite efter, men egentligen så är hon bara känslomässigt rubbad.
Ja.
Ja.
Helt namn.
Men, ja. Men det är nog det, för att jag tror att jag är den som reagerar starkt, för att det är min personlighet. Men det handlar inte om att jag har connection till känslorna, utan det är snarare bara att jag är väldigt så här, att jag är kommunikativ.
Du är verkligen kommunikativ, Fanny. Alltså från liksom, och det är därför man luras och tror att du är jättekänslosam.
Exakt, exakt.
Det här cirklar också back till det som vi pratade om, jag tror det var för två avsnitt, just det här med empati. Att det är ju något som jag har fått lära mig i vuxen ålder också. Men det tror jag har mycket med det här med känslor att göra. För att
ja,
när någon berättar någonting, jaha, okej, lösningen är det här. Det kanske inte är definitionen på empati. Det har ju vuxen ålder skaffat med ett kartotek på hur man hanterar grejer på ett empatiskt sätt. Det känns som att det har vi ingen av oss från
barnsben
riktigt.
Nej.
Gud vad intressant.
Kul, noll empati, noll känslor, noll.
Men hon använder en jättebra metafor. Hon har sagt då att jag under hela mitt liv har haft en jättekraftfull hammare som jag kan hamra in vilken spik som helst. Men nu när det kommer upp skruvar i mitt liv så funkar inte min strategi lika bra längre.
Då är ingen skruvmejsel.
Nej, men exakt. Nu, då måste jag kunna ta in andra redskap för att hantera de uppkommande problemen. Och hon bara, du kvittar vilken kraftfull hammare du har. Du behöver ändå en liten skruvmejsel.
Alltså, direkt min första tanke var, det är väl bara att skaffa sig en skruvmejsel, hur svårt kan det vara?
Ja, men exakt, det är därför vi sitter och pratar om känslor just nu. Det har ju också fått mig att liksom reflektera väldigt mycket hur jag är professionellt. Och på grund av de här kvaliteterna så har det ju gått väldigt, väldigt bra. Och nu kan jag ge ett exempel. Show. Under ett möte, jag försökte få igenom ett förslag, fick ganska mycket liksom pushback. Efter mötet så drog in en kollega i mitt rum och bara, men gud, hur är det? Jag bara, vadå? Hon bara, men den här mannen var ju jätte, alltså, otrevlig mot dig.
Mm-hmm.
Och jag bara, jaha, jag hade inte ens uppfattat eller fångat upp de känslorna. Utan för mig var det så här, okej, jag har inte hans buy-in. Vad kan jag säga för att ändra på hans beslut så att det liksom, så att jag kan leda honom till dit jag vill. Så jag var ju helt fokuserad på liksom, hur ska jag lösa det här. och fångar inte upp känslorna alls.
Jag har en del sådana faktiskt också nu när det
att man kom på. Hur många sådana som helst.
Så jag reagerar inte på mig, tänkte jag bara, åh gud, alltså jag tar inte saker och ting personligt. Men det handlar inte om det, det handlar bara om att jag inte uppfattar känslorna och fångar upp dem.
Det, alltså, jag tycker det är det svåraste känslan, för den känslan kanske jag ändå hade kunnat uppfatta, för det är ändå så här en arbetsrelaterad känsla, alltså att han var mot din idé. Men såklart så försöker du lösa det logiskt då, hur ska jag logiskt sett kunna få honom att tänka annorlunda? Jag har också ett exempel. Vi var på, jag och Vanessa faktiskt, var på ett möte i Danmark. Och du vet så här, du jobbar i Danmark, men liksom, det kan vara svårt med språket där ibland. Man fattar inte alltid vad de säger. Som i alla våra möten så är det mycket byggkillar, så det är fastighetsgubbar och byggkillar. Och sen Vanessa efteråt, hon bara, alltså gud, kände du stämningen? Var det meningen? Alltså bara, säg den till någon av oss. Vi bara, kan du utveckla mer? Och då säger hon att det var liksom ganska så här, lite underton av sexuella anspelningar och sexistisk stämning på hela det här mötet. Och jag bara, när då? Vi pratade liksom om pelare och liksom elplaceringar. Men då hade hon sagt att efter, alltså när vi stod alla efter mötet och liksom pratade om så här, ja, vad skulle avsluta mötet? Då hade ju de sagt, ja men någonting med hotell, alltså nu kommer jag till på danska, så jag förstod, det är lite okej, okay, jag förstod inte heller på riktigt. Men liksom då, om det är så här några ord som jag inte förstår exakta ordet av, då hör jag inte heller undertonen. För hon fattar inte heller danska, men hon hörde liksom undertonen var så här, att man skämtade om någon typ av sexistisk grej liksom. Det är bara, då tänkte jag på alla gångerna jag inte hade haft en sån annan kollega med mig på möten.
Jag tror kanske att vi snappar upp på mindre känslomässiga saker, för att vi bara är i vår hjärna väldigt mycket.
Om någon säger någonting rakt ut som är, alltså, som är ord som betyder någonting, då
men man känner oftast är ju känslor, vet, mellan raderna, att man läser av dem.
Om någon säger något på raden som är grovt kränkande, då reagerar jag väldigt starkt. Mellan raderna har jag lite svårare att, då vet jag inte riktigt vad som finns där.
Men har ni tänkt på att det kanske är därför jag är så kommunikativ med att säga vad jag vill och hur jag känner mig? För att jag kan inte läsa av, så därför är jag så här, nu är jag arg, nu är jag ledsen, nu är jag whatever, och nu vill jag ha det här.
Ja, det skulle kunna vara att det är ditt sätt att så här, jag är först ut med att berätta hur jag känner, så får ni andra får arbeta efter de förutsättningarna.
Ja, men jag har också så svårt, alltså det är ju en nackdel med Sverige skulle jag ändå säga, för att man är ju väldigt så här diplomatisk och beat around the bush mycket till, kring många ämnen. Där kan man bli väldigt frustrerad kring, så här, kan inte alla bara säga exakt vad deras agenda är? Så försöker vi lösa problemet utifrån det istället. Men väldigt så, i varje fall svenska storbolag.
Men då kolla, lösa problemet. Det är alltid det här fokuset ligger.
Jo, men på ett jobb tycker jag ändå att det är rimligt att det är ett fokus. Men för, liksom, i Sverige så är det mycket så här att man ska gå till den här personen. Och så kanske den kan påverka den här personen. Och så säger man liksom inte bara rakt ut. Det där spelet har jag liksom väldigt svårt att både förstå och spela efter. Men det tror jag å andra sidan är väldigt svenskt. För jag tror inte heller det är så i USA.
Nej,
eller på andra ställen i världen.
Inte på samma nivå. Men det som hon, det som väldigt intressant, som min psykolog anmärkte på då, var att, för Benne är ju, om inte mer logisk än vad jag är, så han är ju väldigt, väldigt liksom praktisk också. Så hon sa ju att, nej men, du har ju gift dig med en väldigt praktisk, pragmatisk och logisk människa, för att skydda den här logiska sidan av dig själv, så du inte behöver utmanas emotionellt.
Skönt. Varför ska man på att utmana sig, tänker jag?
Det var ju en väldigt intressant insikt. För att oftast när det kommer till Benne så känner jag ju som att jag är det emotionella. Men det är för att han är ännu mer liksom på den andra sidan.
Och det är därför som vi tre kommer så bra över den.
Jag skulle precis säga att jag också är gift med någon som är ganska logiskt lagd. Men han är väldigt i just så här syskonrelation och inom familjen. Där är det mycket djup. Där kan jag verkligen känna så här. Varför säger inte alla rakt ut vad är det de vill? Och han bara, men man kan inte göra det för då kanske någon blir sårad.
Och jag bara, sårad? Var är det?
Då kan jag ju säga så här, om det är sant, varför blir de sårade då? Typ, alltså det är jättekonstig logik i det. Men typ lite så att, det kan jag ju känna ibland. Att det här är ju som det är. Jag förstår inte varför alla ska
lägga in några känslor i det. Men jag är exakt likadant. Varför skulle någon bli sårad av det här?
Härligt, trevliga människor att leva med.